Hej allihop. Så fint att se er alla. Ja, idag är jag här som sjukhusdiakon. Och det känns ju jättefint att få privilegiet att få predika. Det är inte så ofta jag gör det i min församlingstjänst. Och inte i min sjukhuskyrketjänst heller. Det är faktiskt bara en gång om året. Eller om jag åker ut till församlingar och hälsar på så ber de ibland om att jag ska predika. Ja, idag är det den tredje söndagen i fastan. Och precis som Olle har sagt så är temat kampen mot ondskan. Och det är ju ett högaktuellt ämne. Precis som Olle inledde så matas vi ju av nyheter dygnet runt. Som handlar om ondskan som härjar både i vårt eget land men också runt om på vår jord. Det är så många människor, inklusive oss själva ibland, som lider, far illa och dör. Och jag känner mig ofta maktlös. Och jag ställer mig ofta frågan, vad kan lilla jag göra för att motverka eller kämpa mot ondskan? Ondskan, den drabbar oss på olika plan i våra liv. Den kan vara olika nära. Det vi får del av via medier. Men också det som drabbar oss själva. In i våra egna liv. Som till exempel sjukdom. Fysiskt och psykiskt lidande. Död eller relationsproblem. Och så vidare. Så min fråga blev när jag funderade omkring det här temat. Vad kan jag göra? Vad kan vi göra för att kämpa mot det onda? Trots vår litenhet. Vi i sjukhuskyrkan möter ju många som drabbats av det som gör ont. På olika sätt. Och vår uppgift är då att finnas där. Sitta kvar mitt i det svåra. I den svåra tystnaden som kan vara så tung att uthärda. Att någon orkar sitta kvar är en tröst. Vi kan också få se till att det finns någonting att dricka. Något att äta och kanske en varm filt. Eller en varm hand. Hålla om det känns rätt. Men vi har också en uppgift till som vi inte får ringakta, tänker jag. Och det är att vi får be för alla patienter, anhöriga och också personalen som jobbar på våra sjukhus. Bönen är inte att förringa. Jag tror att jag behöver påminnas om det. Att bönen har så mycket större kraft än vad jag kanske ibland tror. I dagens evangelietext som Olle läste ifrån Markus evangeliet så handlar det ju just om det här. En man som söker upp Jesus och ber honom om att bota hans svårt sjuke son. Och som då enligt texten i Bibeln lider av en ond ande. Här möter vi kampen mot det onda. En pappa som kommer till Jesus och ber om att Jesus ska befria hans son från den onda anden. Så att han inte ska behöva lida mer. Utifrån hur pojkens symptom, bara som en liten parentes, så tänker jag att hur symptomen beskrivs i Bibeln så går ju mina tankar till att den här pojken hade epilepsi. Inte för att ta bort faktumet att det kan finnas onda andar. Men jag tänker också att det här var deras sätt på den tiden att förklara det här fenomenet. Ja, bönen är kraftfull och oerhört viktig. Och vi som kristna har i uppdrag att tillsammans med Jesus, för han ber för oss också, att be för andra. Men också för oss själva. Be om att få kraft att ingripa mot det som är orätt, orättvist och ont. Som rasism, aggressioner mellan länder, utsugning av tredje världen, våld. Ondskan som sker på håll, det som vi tar del av via tvn eller radion, det är så lätt att lägga utanför oss själva. Någonting som vi hanterar på avstånd. Men i den kristna tron så går fronten mellan det onda och det goda rakt igenom varje människa. Vi är alla delaktiga i världens splittring. Och att stå upp mot det onda, det kräver mod. Och det gäller ju inte bara att ingripa i enskilda onda handlingar, utan kanske framförallt också göra upp med mina egna motiv och bevekelsegrunder. När vi ber om mod så ber vi också att Gud ska ta oss i anspråk som medarbetare i sin strid mot det onda här på jorden. Och bönen är alltså ett av de vapen som vi har fått av Gud för att vi ska kunna vara med i kampen mot det onda. Ett annat sätt att kämpa mot det onda, det är att sprida och ta emot kärlek. Olle nämnde frälsarkransen innan och visade upp det här fina armbandet. Jag vet inte om vi får upp en bild också. Jo, eller hade du den, Emanuel? Den med frälsarkransen? Kanske inte. Jo, titta. Här är den. Och så står ju också namnen på de olika pärlorna. Och det här är ju, kan ju vara som ett... Ni vet, ibland är det så skönt att ta i någonting. Tron är ju lite abstrakt många gånger. Men det kan vara gott att ha någonting som påminner om tron på Gud, på Jesus. Och varje, för dig som inte känner till det, så är ju varje pärla har ju en betydelse som påminner om någonting som livet innehåller. Liksom. Det här är det att vara människa. Och Olle, han visade ju den svarta pärlan som är nattens pärla och pratade också om uppståndelsens pärla. Den vita pärlan som kommer efter nattens pärla som ett hopp om, påminnelse om att det finns ett hopp om att ondskan ska besegras och att det ska bli uppståndelse. Och påsken, snart är vi i påsken och då blir vi påminna om det stora händelsen när Jesus dör och uppstår från och besegrar det onda. Men det finns också två röda pärlor längst ner. Och då kan man ju undra, varför är det två röda pärlor i den här armbandet? Jo, det är just för att kärleken behöver två riktningar. Det börjar alltid med att du och jag behöver ta emot kärlek från Gud. Och sen när vi har tagit emot den kärleken från honom så behöver vi också ge vidare den till våra medmänniskor och oss själva. Så att det handlar om att både ta emot men också ge kärlek. Jag läste en insändare i Smålandsposten i veckan, eller förra veckan kanske det var, av biskop Fredrik Modéus. Det kanske du också gjorde. Med rubriken Tillsammans för ett varmare samhälle. Han börjar med att berätta om Svenska kyrkans projekt som handlar om att just sprida värme. Och det gjorde de genom att flera personer stickade klädesplagg. Tröjor, halsdukar, vantar, mössor. Och så satte man en liten lapp på kläderna där det stod: jag är inte borttappad. Jag är handgjord just för dig. Varsågod och sprid värmen vidare. Han skriver att man ibland kan känna att man blir anklagad för att vara naiv och världsfrånvänd och godtrogen när man lyfter frågor om empati och människovärde. Men han skriver också vidare om att vilja skapa ett varmare samhälle, det är varken naivt eller oviktigt. Samhället blir bättre när det finns tillit till att vi vill varandra väl. Och jag tänker att Jesus genom sitt sätt att bemöta människor var med och just gjorde det här, skapade ett varmare samhälle. I Matteus evangeliet kapitel 25 och verserna 35-36 är ju ett känt bibelord. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Allt vad ni har gjort mot en av dessa minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Att gå från tanke till handling och möta behovet hos någon av dessa minsta, det är att betjäna Jesus själv. Det är Guds vilja. Det är att visa omsorg och sprida kärlek. Jag vill ta med dig en tid tillbaka i mitt liv. Slutet av 80-talet så var jag 19 år, så får ni sitta och klura på det lite. Och då gick jag en bibelskola. Och som avslutning på vår bibelskola så fick vi åka på en evangelisationsresa till Portugal. Det är med en viss risk att några av er har hört den här berättelsen, men då upprepar jag den. Vi åkte iväg och vår klass var uppdelad i tre team, tror jag det var. Och jag blev indelad i ett team som bland annat skulle åka till ett av fängelserna där på plats. Och 19 år gammal, som sagt, inte så mycket livserfarenhet än, och komma in i den här miljön. Det var en stor aula, och längst fram i aulan så var det ju en scen. Och så får vi då som team gå upp på den här scenen, och så skulle vi spela upp ett drama om Guds ovillkorliga kärlek, om att Gud är vår far. Och jag ställer mig där framme och tittar ut över de som ska lyssna. Och då är det är ett fängelse för män, så det är bara män i lokalen. Det är fullproppat, varenda stol är full. Alla har gröna overaller på sig. Och så är de tysta och väntar bara på vad vi ska berätta. Och vi framför det här dramat, och vår ledare ställer sig sen och försöker sammanfatta dramat och förklara vad det handlar om att ta emot Jesus och hans kärlek in i våra liv. Och sen säger han som slutkläm: är det någon här i salen som vill ta emot Jesus i sina liv? Och vet ni att vad jag kunde se, så var det varenda person i salen som räckte upp handen. Och jag får fortfarande gåshud av det. Men Chebbo, som han hette, han tittade ut och så sa: nej, 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 ta ner händerna nu. Ni har inte fattat vad det är jag pratar om. Det här har ett pris. Det här är inte vad som helst. Det betyder någonting. Det förvandlar ditt liv. Och så förklarade han en gång till. Och sen så sa han igen: nu kanske ni har förstått. Hur många vill ta emot Jesus i sina liv? Och vad jag kunde se, så var det lika många igen. Det här gjorde någonting med mig som 19-åring. Det här var första gången som jag drabbades av insikten att Gud älskar alla människor. Alla. Och att han också förlåter oss alla. Om vi vänder oss till honom, vill ta emot honom och ber honom om förlåtelse, så möter han oss alla människor med kärlek och förlåtelse. Jag blev också där påmind om att jag var en av de här människorna som Jesus älskar trots mina brister. Och att det inte finns, liksom, i Guds tanke om oss människor så jämför han inte. Jag stod ju där och tänkte att jag vill nog inte veta vad de här männen har gjort. Det är säkert fruktansvärda saker. Och jag kan ju känna spontant att det har inte jag gjort. Och då känns det ju som att det är lätt att jämföra. Och att det är en snudd till att man dömer varandra där. Men att påminna oss om att det gör inte Jesus. Han ser på alla människor med samma kärleksfulla ögon. Jesus vill att vi bemöter varandra med en kärlekens attityd. I kyrkan beskriver vi det ofta med orden ett diakonalt förhållningssätt. Det är en attityd som är mindre präglad av kärlek som en känsla. För det är lätt att tänka att det här handlar om en känsla bara. Utan mer en kärlek i betydelsen att vilja vår nästas väl. Att bemöta kända och okända med respekt. Men det här är ju inte alltid enkelt. Det är ju faktiskt, tycker jag, rent av riktigt svårt. Jag har i alla fall många blinda fläckar, fördomar och rädslor. Attityder som jag behöver jobba med. Jag vet inte hur du känner. I mötet med de intagna på fängelset i Portugal så fick jag syn på några av mina fördomar och hur jag faktiskt tänkte. Och det var ju smärtsamt. Och det kan det vara när Gud belyser vårt inre. Men det är av kärlek han gör det. Det är välgörande. Han helar med sitt kärleksfulla ljus. Det kan kännas skrämmande och omöjligt. Men här behöver vi påminna oss om att vi behöver Jesu hjälp. Det här kan vi inte göra i egen kraft. Utan han går med oss och han vill förvandla oss med sin kärlek. Han vill hjälpa dig och mig att se våra medmänniskor genom hans ögon. Jag jobbade i vården i många år. Och jag minns under en viss period att det var flera av patienterna som jag... Det var på ett äldreboende och då blir det ju långvariga relationer ofta. Och det var några där som jag tyckte var väldigt utmanande. Jag fick kämpa för att visa ett likadant bemötande mot alla. Så då blev det så viktigt för mig varje morgon att be för det. Jag ber Jesus om att få hjälp att se människor genom hans ögon och med hans kärlek. Och jag upplevde verkligen att det här, man får vara försiktig tänker jag med vad man ber. Vissa bönämnen är Jesus ganska snabb med att svara på det. Så, men här upplevde jag verkligen att jag fick hjälp med det här. Så att det var så mycket lättare. Inte helt lätt, men lättare i alla fall. Den bästa läromästaren i att bemöta sina medmänniskor och ge den er kärlek, det var ju Jesus, eller är Jesus Kristus. Han spred kärlek och hopp till människor som fanns runt omkring honom. Och han gjorde mycket för att skapa ett varmare samhälle. Och han gjorde det på så många olika sätt. Och det tänker jag att vi får ta med oss. Det finns många olika sätt att bidra med. Några saker som jag vill nämna som jag ser att han gjorde och gör. När han vandrade här på jorden så ägnade han sig mycket tid åt att lyssna, upprätta och ge hopp. Han liksom förlorade sig stundtals i enskildheter. Och ser den enda, men däremot därigenom alla. Han ger uppmärksamhet och hjälp, men inte ständigt en givande, utan ber själv också om hjälp. Ni vet kanske Marta och Maria och Lazarus. Det var hans nära vänner. De la han mycket tid åt. Han vårdade relationen med dem. Han besökte dem regelbundet. Och det är ju också någonting som du och jag kan göra. Jesus kommer när någon kallar på honom. Som om när någon är sjuk eller döende. Men han tar också egna initiativ. Han bjuder in sig själv på hembesök. Och särskilt till dem som andra människor drar sig för att besöka. De som föraktas av andra eller av sig själva. De gick Jesus till. Och det kan du och jag också göra. Jesus upprättar dem som andra avhumaniserar. Vi har lätt att sätta etiketter på varandra och döma varandra. Men de går han till. Han styrs inte av andras omdömen eller uppfattningar. Till de som dömer sina medmänniskor så tycks han säga som han gör till farisén Simon. Som i tanken dömer ut kvinnan som smort Jesu fötter. Det står om det i Lukas evangeliet 7, 36-50. I den berättelsen så är det som att han säger till Simon, ser du henne bakom dina fördomar och dina invanda tankesätt? Ser du henne? Ett exempel till på hur Jesus mötte människor i kärlek är Johannes 8 och 7. Där vi kan läsa att Jesus möter en kvinna som folket ansåg sig ha rätt att stena. Det var ju så man straffade människor, fruktansvärt sätt. Och jag tror det förekommer än idag på sina håll i världen. Människorna ansåg att den här kvinnan hade syndat så gravt, så henne har vi rätt att stena. Men Jesus, han säger, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och när han hade sagt det, det tycker jag är så vackert, då sätter han sig ner, riktar blicken neråt i sanden och ritar. Eller skriver någonting. Och då tänker jag, den som går därifrån, som hade tänkt att kasta en sten och tyckte att han hade rätt till det, den behövde liksom inte möta Jesu rena, kärleksfulla blick, utan den fick gå. Men däremot kvinnan som han hade ställt sig bredvid, hennes blick mötte han. Och där dröjer han sig kvar. Och mötet med honom blir en möjlig port för henne till en ny riktning i livet, med ett nytt hopp. Gud är kärlek. Gud som först har älskat dig och mig betror oss om att älska vår nästa. Han litar på oss. Han vet att vi kan, för han har nämligen lagt ner den här förmågan i oss. Men det är så viktigt att komma ihåg att det börjar alltid med att det är Gud som har älskat dig och mig. Det börjar alltid med att vi får ta emot kärlek som den ena kärlekspäran för att sen ge vidare till våra medmänniskor. Idag behöver någon mig och imorgon behöver jag någon. Jag började min predikan med att säga att jag ofta känner mig liten och maktlös och att jag ofta ställer mig frågan, vad kan jag göra för att motverka ondskan? Du och jag kan följa Jesus och be honom om hjälp att kunna möta våra medmänniskor på det sätt som han gjorde. Gud har gett oss bönen och kärleken som vapen i kampen mot ondskan. Låt oss be. Jag ber att jag idag inte väjer för den som behöver hjälp, utan gör det lilla jag kan för att lindra nöden. Jag ber att jag själv aldrig ska glömma att mitt liv är helt beroende av Guds barmhärtighet emot mig. Att jag också är fattig och naken utan Guds nåd. Gud, du som kämpar mot det onda med kärlek och förlåtelse, hjälp oss. Herre, visa oss var och en vår del i det onda som finns i världen. Lär oss att ta på allvar vårt ansvar för tredje världens nöd. Visa oss våra möjligheter att lindra ensamhet och bitterhet bland människor i vår omgivning. Lär oss att leva av din förlåtelse så att vi orkar se vår skuld utan att gå under. Tack för att du kämpar mot ondskan genom att återupprätta oss, så att vi ska kunna ge kärlek åt andra.